There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Välkommen till ett nytt avsnitt utav Lex Nina. I det här avsnittet möter du Annika Reimer som forskat på området. Tyvärr kan ljudkvaliteten variera något, vilket inte förtar betydelsen utav innehållet. Så vi kör, mycket nöje.
Lex Nina. En podd för barns rättigheter.
Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt utav Lex Nina, en podd för barns rättigheter med inriktning vårdnadstvister. Idag befinner jag mig på Uppsala universitet tillsammans med Annika Reimer som forskar på området. Välkommen hit.
Tack.
Vad spännande. Berätta, hur kommer det sig att du forskar på det här området?
Ja, jag började för 20 år sedan och då hade jag en kurskamrat som hade varit föremål för en vårdnadstvist och fick då höra historier om hur två föräldrar kan bråka och faktiskt slå varandra. I det här fallet var det en stekpanna som man hade slagit då i huvudet på varandra. Och det här gjorde att jag blev lite liksom fundersam. Min kurskamrat hade rymt ifrån den ena föräldern till den andra och fick inte bo där han ville bo då och så vidare. Så det var en jättehistoria och jag tänkte, det här kan väl inte vara möjligt. Så det var så det började.
En stekpanna helt enkelt, ja. Som utlöste
forskare. En stekpanna.
Ja. Men hur skulle du beskriva ditt arbete då?
Jag är ju rättssociolog så att jag tittar ju då på hur lagen fungerar i praktiken. Vilka effekter på samhällets handläggning. Och då är det ju framförallt effekterna utifrån ett barn- och föräldraperspektiv. Får de den hjälp de behöver?
Just det, hela liksom.
Hela kedjan.
Ja, precis. Om du skulle beskriva dig själv, hur skulle du beskriva dig då?
Ja, 50 plus småländska jurist i botten som sen då läste vidare. Jag läste rättssociologi därför att jag tyckte att det lagen beskrev, det var ett samhälle, ett liv så som det var tänkt idealt. Men så fungerade det inte, det kunde jag ju se bara genom att titta mig runt omkring. Och som sagt var den här stekpannan kom emellan,
ja,
som ett exempel på att det inte funkade.
Ja. Jag har ju varit i kontakt med ganska många på området. Och ditt namn nämns ju väldigt ofta.
Ja, vi är inte så många som forskar på det här området. Utan en vanlig fråga som man får, det är hur orkar du? En annan fråga är du själv skilsmässobarn? Och det är jag inte. Och nästa fråga är, har du själv gått igenom en vårdnadstvist? Och det har jag inte heller.
Nej,
så att jag har ingen personlig erfarenhet. Men däremot så har jag då sett att barn, och jag har hört vuxna barn, att de har fått väldigt illa.
Det är ett väldigt viktigt ämne. Som...
Precis, och då är det så att är det inte så många så blir det en liten ankdam, så att säga. Vi refererar till varandra.
Men jag tänker så här, om vi backar bandet lite grann och börjar från början. Tillbaka, vad händer vid separationen där om exempelvis den ena parten vill separera?
Vad det gäller barnets vårdnad så händer det ingenting. Utan har man gemensam vårdnad så fortsätter den. Även om man har separerat eller skilt sig. Sen kan det ju då bli diskussioner om barnets boende. Eftersom föräldrarna bor på två ställen efter separationen. vanligtvis i alla fall. Och sen är det då barnens umgänge med respektive förälder som måste regleras. Och där kan det väl då uppstå diskussioner om hur man ska lösa det här på bästa sätt. Och det kan man få hjälp med via samarbetssamtal på familjerätten. Man kan också, om man kommer överens, få hjälp med att skriva ett avtal om hur både boende och umgänge ska regleras.
Och avtalet är juridiskt bindande.
Ja.
Det. Vad händer om man bryter mot avtalet?
Ja, antingen försöker man omförhandla avtalet eller så får man gå till domstol.
Och vad händer då i domstol då?
Ja, men det börjar med då att den ena parten skickar in stämningsansökan och då startar tingsrätten en förberedelse. Och då har man vanligtvis muntliga förberedelser. Och då kallas parterna med deras ombud. Och domaren kartlägger liksom hur ser läget ut, vad är det man har en konflikt om. Och där kan man då skicka föräldrarna på samarbetssamtal för att försöka lösa det i samförstånd. Domaren ska försöka lösa konflikten också i samförstånd eller nå fram till en samförståndslösning. Och går inte det så sätter man igång då med en vårdnadsutredning och sen kör man det på det traditionella sättet.
Men jag tänker också bakomliggande orsaker i en separation. Om det är en till exempel som blir väldigt besviken, helt plötsligt inte fokuset på barnet.
Alltså en separation och skilsmässa är ju en av livets stora livskriser. Det är ungefär som att förlora någon anhörig. Och det är en sorgeprocess som är kopplad till detta. Och den där chockfasen, om man inte är den som tar initiativet då. Det är ju en chockfas och sen ska man acceptera läget. Och sen kan det ta en stund innan man kommer till en ny orienteringsfas där man kan se framåt igen. Och den som då tar initiativet till separationen har ju oftast bearbetat och tänkt igenom det här noga. Så vad man kan säga det är ju att parterna är ju inte i fas i sina livskriser. Och det tror jag då kan göra att är man i otakt så kan man liksom inte diskutera på, utifrån samma villkor.
Vårdnadstvisterna, själva utredningarna, jag läste också någonstans att har de ökat med 100% sedan år 2000?
Nej. Utan vad som har hänt, man får bryta ner den här statistiken och den Domstolsverkets redovisning är rätt så grov. Vad som har hänt, om man tar bara sedan 2006 då, där då föräldrabalken reformerades senast. Då 2006 så kom det 600 ungefär ensamkommande flyktingbarn. Och förra året så var det nog närmare 4000. De här ensamkommande flyktingbarnen, de får först en god man. Men sen ska de ha en särskilt förordnad vårdnadshavare. Och då går man in och gör en anmälan eller begäran om detta. Och det här ingår också i statistiken. Så plockar man bort de här ensamkommande flyktingbarnen så har antalet vårdnadstvister ökat med 40%.
Okay.
Men det är en kraftig ökning i alla fall.
Och det är sedan?
2006.
Ja, just det. Precis, så det är också mycket.
Ja,
om man tänker. Kan du beskriva din erfarenhet utifrån din forskning med själva utredningsförfarandet? Vad ser du för brister i utredningen?
Det finns brister på olika plan. Den första bristen, eller den mest grundläggande, är att eftersom en vårdnadstvist är ett civilrättsligt mål, alltså de två föräldrar som frivilligt har vänt sig till tingsrätten för att få hjälp med att lösa en konflikt som de själva inte kan lösa, så är de rättsliga regleringarna som styr själva utredningsförfarandet väldigt få. Och lagstiftarna har sagt att de tycker att det inte ska finnas någon detaljerad reglering av detta eftersom varje familj är unik och sakomständigheterna i varje fall är unikt. Så att man har då överlåtit till... Eller tingsrätten kan ge direktiv också för hur utredningen ska bedrivas. Enligt min forskning så gör man det väldigt, väldigt sällan. Man sätter utredningstider, men ingenting annat. Så vad en vårdnadsutredare då har att luta sig mot och få stöd i, det är Socialstyrelsens allmänna råd. Och de är ju övergripande. Och sen deras handbok. Och där är det något lite mer detaljerat, men det finns ju inget metodstöd. Utan om man ska sammanfatta det här och hårdra det, så är det vårdnadsutredarens egna, alltså den enskilda vårdnadsutredarens egna ansvar för hur kvaliteten blir på den här utredningen. Mm. Och det ska man då klara av att göra utan metodstöd. Mm. Mm. Så det är en tuff arbetsuppgift.
Verkligen, och jag tänker också, jag menar, att en person ser eller uppfattar eller tar in utifrån vad som sägs kan ju en annan person göra eller tolka eller ta in helt på ett helt annat sätt.
Ja. Så, är det.
Så det beror ju lite grann på alltså vem man får då, mm. om den har arbetat länge inom sin, eller i sin roll, eller om den har en nyexaminerad och kommer, så kan du ju se helt, eller manligt och kvinnligt perspektiv också.
Ja, det är helt rätt. Men, ja, man kan väl säga så här, man kan väl börja diskutera rättssäkerhetsfrågor, rättssäkerhetsperspektiv.
Mm. Mm.
Så att utifrån ett professionellt perspektiv så måste det vara oerhört svårt att både genomföra och sen att skriva själva utredningsrapporten. Och när jag har tittat på och jämfört då, och det har jag gjort vid två olika tillfällen under min tid som forskare då, och resultatet blir detsamma, och det är att de varierar i omfång, de varierar i struktur, de varierar i innehåll, och därmed så är det också stora kvalitativa variationer. Så jag skulle säga att, ska jag spetsa till det här, så skulle jag säga så här att det beror på var du bor och vilken utredare du får. Mm. Så det spelar roll för hur väl barnets bästa blir.
Mm. Mm. Men vilken fråga tycker du i nuläget är den viktigaste?
Den absolut viktigaste frågan är att man faktiskt ändrar synsättet och attityden till vårdnadstvister. Hittills så har man fått för sig att det är en intressekonflikt. Alltså två välfungerande föräldrar som bråkar om ett odelbart barn. Och då är det framförallt pengar och tid som man kan, och information som man kan bråka om. Men så är det inte. Vårdnadstvister är värdekonflikter. Och det betyder att det är två föräldrar som ifrågasätter varandras föräldraförmåga och samarbetsförmåga. Och det kan man aldrig förhandla om. Det går inte att medla om detta. Utan de här föräldrarna som hamnar i domstol idag. Många av dem, de uppger själva då i enkätundersökningar som vi har genomfört. Att de lider av ohälsa på ett eller annat sätt. Att de har funktionsnedsättningar. Att de har missbruksproblematik etc. 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 Så det här är föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll. Och tittar man då på vad som erbjuds idag så kan man konstatera att det finns inget stöd för att vara förälder. Mm. Och det tycker jag är rätt skrämmande. Inte ens om man har alltså beviljats stöd genom LSS ingår det att vara ett stöd för att vara förälder.
Mm.
Förr i världen så fanns det hemmahossare och boendestöd. Ja, men det har många kommuner rationaliserat bort idag. Mm. Och därmed så finns det
inte för någon, oavsett hur bra eller dålig man anser sig vara, eller olika problematiker eller olika allvarliga problematik.
Ja, det beror på var du bor, skulle jag säga.
Ja. Mm. Hur kommer det sig att det ser ut så?
Jag vet inte, kommunal ekonomi.
Mm. Ja.
Kommunalt självstyre.
Mm. Mm.
Man väljer att organisera sin verksamhet på olika sätt.
Ja, just det. Du sa LSS.
Mm.
Vad betyder det?
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Mm. Okej.
Okay. Ja.
Mm. De artiklar som jag har läst utifrån socialtjänst och familjerättens så är ju utredningen otroligt subjektiva.
Mm. Hela utredningen är ju faktiskt en prognos. Det är en prognos om hur två föräldrar kan ge det som man tror kan vara det här individuella barnets bäst i framtiden.
Mm.
Ja. Och jag menar, sia in i framtiden kan ju inte någon. Man vet inte vad som händer på vägen i livet. Och det kan vara svårigheter med att bedöma om föräldrarna har en funktionsnedsättning eller lider av ohälsa, hur det utvecklar sig, vilka mediciner som finns. Alltså, det är ju jättesvårt.
Men jag tänker om en till exempel förälder far med osanning mot den andra,
Enligt justitieombudsmannen då så ska ju föräldrar ha tillgång till allt utredningsmaterial. Och de ska också få läsa och kommentera, lämna synpunkter på utredningsrapporten innan den skickas in. Men jag tror att som vårdnadsutredare så har du också väldigt begränsade utredningsbefogenheter. Så att det är svårt att avslöja lögner. Det är svårt att få en heltäckande bild utifrån de befogenheter som man har idag. Och jämför man till exempel en vårdnadsutredares befogenheter jämfört med en barnavårdsutredares befogenheter. En barnavårdsutredare utreder ju då efter anmälan om ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Där är det ju mer långtgående i kontakten och samla in information från andra myndigheter till exempel. Mm. Så när jag nu genomförde ett projekt där jag har granskat fall där kring samma barn har genomförts både en vårdnadsutredning och en barnavårdsutredning, så finns det ju mycket mer fyllig information om barnet och föräldrarna i barnavårdsutredningen. Så bland annat hälsobiten då, den kan man kartlägga inom barnavårdsutredningen. Medan vårdnadsutredarna, de är ju i stor utsträckning bara hänvisade till vad föräldrarna berättar. Och sanning, det är ett relativt begrepp.
Mm. Redan där faller det, tänker jag, att om det inte finns den kompetensen eller tänket utifrån att man då ska försöka göra någon form av faktakontroll eller någon mer liksom, research eller vad man ska säga.
De får inte.
Nej.
Nej.
Varför får de inte?
Nej, de har inte den befogenheten.
Men har de befogenheter att utreda barn överhuvudtaget?
Eller liksom? Ja, det har de ju. Mm. Men vi är tillbaka i då, det är två föräldrar som begär hjälp. Och då tar de föräldrarnas, deras historia. Och det är det som ligger till grund. Och sen så, vad de har rätt att göra, det är att de kan slå i socialregistret. De kan slå i rikspolisens register. Mm. Så där kan de ta in uppgifter. De kan också, fast de gör det väldigt sällan, ta del av tidigare genomförda utredningar. Men för att prata med barnet så måste föräldrarna lämna sitt samtycke. Föräldrarna behöver inte ställa upp på egna, alltså utredningssamtal med dem själva. De behöver inte tillåta att de kommer hem och gör hembesök. Och det viktigaste av allt är då att de kan ha ingen rätt att skaffa in journaler eller hälsoutlåtande från hälso- och sjukvård.
Nej. Men det där är lite intressant, tycker jag. För om man tittar då på utifrån ett ombuds eller en advokats, så är de väldigt måna om, nu kanske jag generaliserar, men flera advokater som jag har pratat med säger att man ska hålla sig innan citatet vän med familjerätten och de som gör utredningen, för att man ska få dem på sin sida. Mm. Och det är ju också lite då, om man då som part i målet skulle säga att nej, men jag vill inte att ni kommer hem till mig och jag tänker inte träffa er heller.
Men det är ju tingsrätten som avgör det, inte det.
Nej,
det är inte vårdnadsutredarna som har det. Så att, det kan du väl förklara som förälder.
Ja.
Ja, att upplevde dem som partiska.
Och lyssna en domare på det.
Ja, det tror jag säkert de gör. Och att man har bett om att få byta utredare.
9 av 10 fall har man ju läst att domstolarna går på det som förslag som utredarna lägger. Mm.
Jag vet inte om det stämmer längre. Jag får rätt mycket mejl från vårdnadsutredare som är helt förtvivlade över att man har gått emot dem i tingsrätten. Att de är väldigt oroade för barn. Och att det har blivit svårare att få igenom sina rekommendationer. Så att jag tror det beror på vilken tingsrätt det är, vilken domare det är. Det varierar där också. Ja, det är variationer hela vägen.
Och det ligger inte där. Det blir ju liksom inte en klar och tydlig linje att så här fungerar, utan det är ju också helt och hållet på. Mm.
Men då är det viktigt att säga att domarna saknar också metodstöd. Och de har ju en skyldighet idag att verka för samförståndslösningar. Men de har ju inte någon särskild utbildning för det. Nej. Eller, så att, alltså de kan lagen. De kan tillämpa lagen. Men att lösa familjeproblem, det är ju inte deras profession.
Nej.
Så att i enkätundersökningen som jag har gjort så är det ett antal domare som påpekar det.
Men vems ansvar är det då?
Jag tror att problemet med dagens handläggningsordning är att det inte är någon sammanhängande ordning. Utan här har vi föräldrar som bestämmer sig för att de ska separera. Så tar de kontakt med familjerätten och går på samarbetssamtal. Och det funkar inte, och då går man till domstol. Domstolen kan skicka tillbaka dig på samarbetssamtal. Och det funkar inte, då fortsätter man att göra en utredning och sen under tiden försöker man här då att uppnå samförståndslösningar. Och går inte det så hamnar man sen då i traditionellt avgörande. Men de här bitarna hänger liksom inte riktigt ihop. Det är ingen produktion, det är ingen sammanhängande tanke i detta. Och jag tror att man skulle kunna få det rätt så enkelt. Ändra det här så att det blir en sammanhängande handläggningskedja. Mm. Där man då sållar bort föräldrar som bara behöver information om vad lagen föreskriver. Mm. Vi ska skilja oss, hur gör vi nu? Så man får väckt dem, det är bara informationssamtal. Och sen har vi då en grupp som behöver lite mer handfast hjälp. Och sen så har vi då den här 10-15% som du och jag pratar om nu då, som inte klarar av att lösa detta själv. Och de behöver särskilt insats.
Vi pratade lite grann förut om starka barn. Alltså extra tydliga barn som kanske har en nära och trygg relation mer med den ena föräldern. Hur uppfattas de barnen?
Det här materialet som jag har gått igenom nu då, som handlar bara om 25 familjer. Mm. Men där finns det barn som har uttryckt en önskan om ett utökat umgänge med den ena föräldern. Och de barnen har man lyssnat på. Och jag tror att jag tolkade som att i och med att ett av rekvisiten för barnets bästa är en nära och god kontakt, så liksom det faller inom ramen för vad som är önskvärt ifrån samhället. Men sen finns det ju också barn som är urtydliga med att de inte vill ha något umgänge alls, eller de vill ha ett reducerat umgänge. Och i de fallen, man har inte lyssnat på de barnen i något av fallen, utan då säger man att det barnet är påverkat av den andra föräldern. Men om man då tittar på underlaget i barnavårdsutredningen också, så ser man då i de här fallen att där har vi föräldrar med funktionsnedsättningar eller då psykisk ohälsa. Och då menar jag att då kan det finnas all grund för barnet att känna både ett obehag och kanske en otrygghet. En osäkerhet över att behöva övernatta till exempel eller tre veckor sammanhängande ledighet och sommar. Mm. Att det kan kännas olust.
Men det känns ju så att man gör det så enkelt för sig att inte lyssna. Jag tänker utifrån ett mänskligt, om man släpper liksom just utredarna på en familjerätt, men jag tänker utifrån ett mänskligt perspektiv, så varför skulle man inte lyssna på barn?
Nej, det vet jag inte. Jag kan tänka så här utifrån barnens perspektiv. Om jag har två föräldrar som håller på att fightas, så känner jag mig säkert sviken av dem. Föräldrarna. Och om jag sen går och berättar vad jag vill och vad jag tycker och tänker och vad jag känner och inte blir lyssnad på, då är jag sviken av hela vuxenvärlden som är involverad i den här konflikten. Och då tänker jag, vad gör det med barnet?
De blir ju otroligt kränkta liksom. Så ska de...
Ja, tillit.
Ja, ja, precis. Mm.
Tillit till vuxenvärlden. Mm. Och att avfärda dem då, att de är påverkade av den andra föräldern eller den ena föräldern i hög utsträckning. Alltså det kan ju alltid diskuteras. Men jag har haft ett fall, en mamma där pappan är dömd för våld. Framförallt mot mamman, men barnen har bevittnat och hört det här våldet. Och han fick ett långvarigt fängelsestraff. Men han skulle ju utöva umgänge i fängelset. Så hon hade då till uppgift att packa in tre pojkar som inte ville åka i bilen till det här fängelset. Och de var inte intresserade av att träffa sin pappa ens. Mm. Och hon kämpade på för att hon var så rädd för att förlora vårdnaden. Att hon skulle bli anklagad för umgängessabotage. Mm. Men barnen var ju urtydliga. De tyckte att fängelset, bara byggnaden i sig var skrämmande. Mm. Miljön var otäck. Och de var inte redo för att träffa sin pappa.
Och det är ju också en, som jag upplever då, utifrån umgängessabotage. Att det är också så här... Man tar det som en så här, okej, men då gör vi utredningen från, då är det nog lite umgängessabotage här, istället för att man lyssnar på barnet. Om barnet mår dåligt eller barnet blir utsatt för det här, att barnet kanske känner sig tryggt med den ena föräldern och vänder sig till den och berättar hur den. Och då som förälder faller det sig kanske naturligt att lyssna och ta in det barnet säger i de flesta fall. Och då om barnet kanske inte åker till den andra föräldern, så känns det så lättvindigt att lägga det på ett umgängessabotage.
Det är en enkel väg.
Ja.
Visst är det. Men beaktar man då att man också ska, alltså förutsättningen för att både utreda och besluta i de här frågorna är ju barnets bästa, och det fastställs genom ett barnperspektiv. Och i det här barnperspektivet så är ju en del då, det är ju barnets subjektiva uppfattning, och den hoppar man över. Jag har ett annat fall där det är ett barn som åker på semester med den ena föräldern utomlands, och barnet uppför sig inte som föräldern vill. Så föräldern låser in det här barnet på rummet medan brodern och föräldern går och äter middag i hotellrestaurangen. Och under tiden så det här inlåta barnet då står och skriker på balkongen efter hjälp. Försöker ringa ner till receptionen, men det är olika språk som talas och de förstår inte varandra. Och sen så kryper han in och lägger sig under sängen och är jätterädd. Han kommer hem, men han vill inte ha umgänge efter det. Och jag tycker inte det är något konstigt. Men det är så.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Svårt, och sen så, jag menar, barn har inte vuxna språk, barn berättar inte på samma sätt. Då uppfyller inte barnen liksom normen, den vuxna normen, för att berätta om sina upplevelser, sina känslor, så är det svårt.
Och det kan man ju inte begära, tänker jag, utifrån normen.
Nej, det saknas ju metoder. Det finns metoder, men det finns liksom inte metoder som man säger att man ska använda för att genomföra barnsamtal. Utan det är ju också, alltså, metodstöd saknas. Och det är många, gör säkert ett jättebra jobb och försöker på bästa sätt, men det här stödet som man skulle kunna behöva. Jag menar, barnsamtal är inget lätt. Det är lika svårt som barnförhör. Och då behöver man utbildning. Man kanske behöver handledning. Men framförallt behöver man en metod.
Men om man tänker barnets bästa då, det är ett ganska diffust begrepp, är det inte det? För det är väl bara så det står i...
Ja, det är en princip. Vi ska få ett innehåll i varje enskilt fall genom att tolkas då. Och de här tre omständigheterna med risken och när god kontakt och barnets vilja, de får inte glömmas bort. Nej. Men annars ska egentligen allting vägas in. Mm. Och redan där tycker jag då att det är lite självmål. Vadå väga in allting på kort och lång sikt? Vem klarar det? Inte en person,
nej,
inte två heller. Det behövs flera kompetenser, flera professioner i sådana fall.
Men hur skulle man kunna göra då? Hur skulle det kunna se ut?
Alltså, jag förespråkar mer tvärprofessionella team. Där olika kompetenser finns tillgängliga. Och sen så tror jag att ingen familj är den andra lik. Helt med på det också. Men att man skräddarsyr insatser utefter varje familjs behov. Jag menar, vi har skilsmässor där bodelningen används. Genom att förhala bodelningen så utövar man någon form av ekonomiskt våld mot varandra då. Mm. Eller den ena mot den andra. Då kanske det behövs någon som går in tidigt, hjälper till med bodelningen och delar upp det här så att man kan liksom få undan det problemet. Och så får man liksom beta av. Och ibland så kan det vara så att det har hänt så mycket så föräldrarna inte har någon tillit till varandra. Då får man jobba med att försöka skapa den tilliten igen då.
Jag tänker att det måste ju in team tidigt i processen.
Ja, kom in alldeles för sent.
Ja, för det är ju samma sak som en medling.
Kom också in alldeles för sent. Amerikansk forskning visar att ska familjemedling ha full effekt så ska den sättas in tidigt. Och den ska pågå under en längre period. Här har vi liksom några få veckor. Men den ska pågå under en längre period. Så det är alltså någon medlare som ska följa familjen och hjälpa till då i det som uppstår på vägen. Ett bra tag. Tills de är mogna för att klara sig själva. Och då vet man att utifrån de resultaten då så indikerar det då att löser man det med familjemedling så har barnen, det blir färre stämningar, barnen har bättre kvalitativt bättre kontakt och mer frekvent kontakt med båda föräldrarna.
Så jag tänker utifrån de här stödteamen, då skulle du ju sitta både psykologer och psykoterapeuter.
Jurister, ekonomer. Vi kanske ska lägga till ett moment till på samarbetssamtalet som är någon form av screening, problemscreening. Och också screening om vad är det för stöd och hjälp för den annan behöver. Boende är en sån här också i kommuner där det är bostadsbrist. Att man får hjälp att hitta ett boende så att man inte behöver bo tillsammans. Det kan vara ensam.
Hur troligt är det att man kan få till det här då? Vet liksom...
Ja, det är inte utforskat om det, om de här tvärprofessionella teamen funkar.
Nej.
Man har, i Australien har man jobbat med någonting liknande. Men vi får testa och se. Men det finns i alla fall inga bättre förslag just nu. Nej.
Ska det tala om domstolar? Ska det finnas barndomstolar? Det gör det väl i Australien?
Jag vet inte. Alltså, egentligen tycker jag att de här konflikterna, det är ingen domstolsfråga.
Nej. Jag tänker också utifrån lite grann prestigen inom familjerätt och utredarna. Att när de får till sig information, att det är faktafel eller att det inte stämmer eller liknande. Att det finns någon liksom... prestige i att man inte tar till sig den informationen utan att man krampaktigt håller fast vid det som man har skrivit.
Men det vet ju inte jag, för att jag har inte pratat med föräldrarna.
Men
jag har däremot aldrig träffat någon förälder som har tyckt att vårdnadsutredningen har återspeglat det de har sagt. Utan alla har alltid synpunkter på den.
Vi är ju ganska duktiga i Sverige på att de andra arrangerar, samla in pengar till barn i utlandet som far illa och så vidare. Men det här är ju ändå ett rejält samhällsproblem som kanske inte gemene man känner till eller vet någonting om eller så vidare. Men barn far väldigt illa på olika sätt.
De lider.
Ja. Och vems ansvar är det då? Hur ska man liksom komma åt den här problematiken?
Ja, alltså det första är ju att det är ju vårdnadshavarnas ansvar. Det är föräldrarnas ansvar. Och kan inte föräldrarna ta det här ansvaret så är det samhällets ansvar. Och då kommer ju alla de här anmälningarna om att barnet far illa och de här barnavårdsutredningarna. Så att i min senaste enkätundersökning så är det nästan på hälften som har gjort anmälning om att barnet far illa. Och de föräldrarna de uppger ju då att den främsta orsaken till att man har gått till domstol och bett om hjälp, det är därför att man hyser alltså en sån stor oro för sitt barn. Att barnet inte har det bra hos den andra föräldern. Och sen behöver ju inte det vara rejält. Men man upplever det ju så i alla fall. Och då är det en realitet för den som upplever det. Så det är ju, jag tror att det är, man går inte till domstol för att man ska jävlas. Utan det där är ju en sista utväg. Jag tror att alla som gör det känner en uppriktning.
Men jag tänker då också att om det är ganska stora brister i de här utredningarna och kompetensen finns inte riktigt eller metodstöd hos domare eller familjerättssekreterare. Vems ansvar är det då? Det finns ju ingen övergripande instans som kan kliva in och kika på enskilda fall. Barnombudsmannen
jobbar ju inte så heller. Bör det finnas en instans som kliver in och kikar på enskilda fall, tänker jag. Det är helt orealistiskt.
Du menar att barn skulle ha klagorätt till exempel till
jag
BO?
Jag känner till några fall där man tänker att det har blivit helt uppåt väggarna fel. Och att tvisten bara fortsätter och att det material som från början gjordes på socialtjänst eller familjerätt liksom ligger kvar och tickar. Och har det blivit fel där så ligger materialet i alla fall kvar och blir som någon slags grund. Och den går inte liksom att vända eller komplettera eller få bort, utan det ligger där och så blir det som någon slags sanning att det var på det här sättet, fast det kanske inte alls är så.
Vi intervjuade en pappa som hade hamnat i den här situationen, och det tog honom 4-5 år att vända på bilden kring sig själv. Och det är ju alldeles fruktansvärt.
Ja, för jag tänker att det kan ju finnas de som anklagar den andra för exempelvis sexuella övergrepp som inte är sant. Och hur ska man då som anklagad förälder, då hamnar man i någon slags bevisbörda. Precis. Att nej, men så är det inte. Det är helt omöjligt att bevisa det.
Att man anklagar varandra för att vara psykiskt sjuk, jag tror att det är rätt vanligt i just vårdnadstvister. Jag tror att anklagelse av våld är jättevanligt.
Och jag tänker det här med åldersadekvat, när liksom man ser man 12-årsgränsen är borttagen. Och barnkonventionen säger att man ska lyssna även på mycket små barn från 3 års ålder. Var hamnar man då i? Liksom?
I mitt material så har man pratat med barn som har varit över 5 år. Och de som är under 5 år så är det föräldrar och referenspersoner. Alltså skola, förskola, personal, barnavårdscentrum som man har pratat med. Och sen så kan ju då, alltså utredaren gör hembesök, så gör man ju observationer själv. Men det intressanta är ju att man redovisar ju inte vad ungarna har sagt när de har berättat. Och det är väldigt sammanfattade kommentarer kring barn. Vad referenspersoner och föräldrar har sagt om barnet. Det är inte särskilt mycket information. Utan i en vårdnadsutredning så är ju den dominerande delen, majoriteten av alla sidor, det är ju de föräldrar.
Men varför är det så då? Varför väljer man att inte lyssna på barn?
Ja, alltså, jag vet ju inte om man lyssnar på barnet. Man redovisar i alla fall inte att man har gjort det.
Nej.
Så kan vi säga. Mm. Sen så är det ju som så att i det här, det man tittar på när man i praktiken ska tillämpa begreppet barnets bästa, det är ju föräldrarnas omsorgsförmåga och föräldrarnas förmåga till trygghet och en god fostran. Och då är det föräldraförmågan. Och eftersom det är så svårt och man inte har metodstöd att utreda risk när en relation är god eller när den är bra för barnet, till barnets bästa eller inte, och barnets vilja då, det är svårare, det är mindre, alltså det är inte lika konkret och lätt att ta i om man inte har något tidsstöd. Då går man på det som är konkret. Och då är det omsorgsförmågan.
Och då hamnar det lite så här, som de resonerar, vet jag också, good enough. Liksom. Och då kommer
good enough i nivån, men jag tänker på innehållet i utredningen.
Ja.
Då är det föräldrarnas omsorgsförmåga som det handlar om.
Mm.
Till största delen i utredningen.
Mm.
Ja, sen kan man ju lägga då ribban på lite olika nivåer. Och vad good enough betyder hos enskilda vårdnadsutredare, det varierar.
Så det blir en väldigt stort spann i det här.
Det är det.
Barnkonventionen då, den har ju funnits i 25 år snart. Eller i år till och med. Vad händer om den blir till lag då?
Ja, det kan man ju. Alltså, barnkonventionen är ju skriven mer som ett konstituerande dokument. Alltså det är ju övergripande. Ibland säger man att det är lite flummigt skrivet. Alla artiklarna kräver tolkning. Och då kan det vara svårt att tillämpa den. Det är en kritik. Men det kanske man kan komma över. Det kan man säkert hantera på något sätt. Men vad jag är lite rädd för, det är att om barnkonventionen blir lag så tänker man, ja, nu har vi gjort det här. Nu räcker det. Och det gör det definitivt inte. Utan att skapa normer, det är en bit. Men den stora, tunga biten, det är ju att implementera det här sen. Och barnkonventionen, om den blir lagad, det är klart alltså det kanske, man kanske kan, skulle kunna stämma då att det var ett brott mot barnkonventionen. Det kan man inte idag. Det skulle ju vara en fördel.
Mm.
Men ja, jag var kluven. Mm. Ja, jag kan se både för och nackdel.
Så det finns ju ingen självklarhet i att om barnkonventionen blir lag, att liksom det blir någon form av så där. Nu löste vi ett ganska stort och rejält samhällsproblem.
Men jag är rädd för att man kan tänka så.
Mm.
Och att man då tappar fokus på frågan.
Mm. I så fall, ifall barnkonventionen blir lag, så borde ju redan nu sättas in resurser eller ett tänk utifrån vad gör vi och hur arbetar vi från om barnkonventionen blir lag. Vilka ändringar kommer och så vidare. Men vem arbetar med sånt?
Ja, regeringen har ju faktiskt antagit en strategi. Mm. 1989 tror jag det var. Och man har gjort massor. Man inrättade barnrättsakademin 2003 och där praktiker och teoretiker på det här fältet skulle mötas och där man skulle ingå till varandra så att säga. Och man har, ja, man har försökt på olika sätt styra upp detta. Men alltså den är svår att omsätta i praktiken. Uppenbarligen är den svår att omsätta i praktiken. Och då kommer jag tillbaka till det här metodstödet.
Mm, ja.
För det blir jätteviktigt. Mm. Att man, och jag tror inte att det är någon ovilja bland praktikerna som ska tillämpa och leva upp till det här då. Utan det är, man vet inte hur man ska göra.
Mm. Mm. Och hur kan vi tillämpa metodstöd då?
Ja, det kan ju vara... Alltså, BBIC, man kan kritisera det på många olika sätt, men det är ju ett metodstöd som är uppmallat då, där man har en bedömningstriangel som man kan titta på. Sen så säger jag inte att man ska följa detta slaviskt, utan varje situation, varje familj är unik. Men det är ändå någonting som du kan luta dig mot. Så när jag gjorde en granskning då av de här familjerna där det både hade genomförts en vårdnadsutredning och en barnavårdsutredning, så kunde jag ju se att det fanns ju, och alla barnavårdsutredningar var genomförda enligt BVC då. Det fanns frågeställning som man hade formulerat inför utredningen i alla utredningar. Sen i själva mallen då så finns det ju vissa frågor som ska vara med. Och där läggs grunden för ett barnperspektiv. Så man styr utredningen med de här frågorna. Men sen samtidigt finns det då en öppenhet och flexibilitet.
Mm.
Jag tror att bara att det finns till, det ger en kvalitetssäkring. När jag tittar och jämför då så är kvaliteten på barnavårdsutredningarna mycket mer jämn än vad kvaliteten är på vårdnadsutredningarna.
Mm.
Så helt klart så har BBIC haft en effekt.
Alltså. Mm. Och BBIC står för barnens behov. Men jag tänker också utifrån barnavårdsutredningar och vårdnadsutredningar. De barnavårdsutredningar görs på socialtjänsten och vårdnadsutredningar
på
familjerätten. Mm. Och samarbetet där då, ifall man blir...
Ja, det föreligger, samarbetet är inte särskilt välutvecklat och det föreligger någon föreställning om att det råder sekretess emellan barnavårdsutredarna eller utredningsenheten då, som de är vanligtvis placerade på, och familjerätten. Det kan det göra, men är det så att de faller under samma nämnd, samma socialnämnd, så finns det ingen sekretess. Och då kan man ju använda varandras utredningar, både som en utgångspunkt, men man kan också hitta då omständigheter som har nämnts, som kanske kommer tillbaka i nästa utredning. Och det kan ju vara ett stöd när man ska göra den här prognosbedömningen då, att man kan se liksom vad som har hänt under tid.
Och har du forskat någonting kring hur påverkas barnen om man inte lyssnar på dem?
Jag tror faktiskt inte att man har gjort det.
Och hur påverkar det liksom framåt?
Ja, alltså vi, här i Sverige har vi ju haft föreställningen om att en skilsmässa inte har så stor effekt på barn. Och det har den säkert inte om den genomförs på ett bra sätt. Och där föräldrarna visar då att man respekterar varandra som föräldrar och att man kan samarbeta. Och att man älskar, båda två älskar barnet.
Mm.
Men vad man då har funnit i amerikansk forskning, det är att vårdnadstvister, djupa och långvariga vårdnadskonflikter, eller konflikter överhuvudtaget mellan föräldrarna, påverkar barn mycket mer negativt än vad man har trott.
Mm.
Och man vet då att den här typen av konflikter, barn som har varit utsatta för detta, har en ökad risk för att utveckla psykisk ohälsa i vuxen ålder. Och detta är då obetingat av ärftliga genetiska betingelser. Så att, det har ingenting med det att göra, utan det är en faktisk förhöjd risk.
Mm. Jag tänker också utifrån BUP och skola, förskola och så vidare. Mm. Och finns det något samarbete sinsemellan där? Behöver det finnas ett bättre liksom, eller mera, så att de också kommer in, eller är de liksom en utomstående?
Nej, de borde ju, men så som, alltså BUP är ju hårt belastat, så de jobbar ju med psykiskt sjuka barn. De här barnen är ju vanligtvis inte psykiskt sjuka. Nej. De är stressade, de är ledsna, de är arga och allt annat, och de bär på mycket. Men de är ju inte, alltså i medicinsk bemärkelse så är de inte psykiskt sjuka, och därmed så har de ju inte hemma inom barn och ungdomspsykiatrin.
Får barnen någon stöd då utifrån en vårdnadsutredning? Om de mår väldigt dåligt?
Nej, det visade sig ju att antalet insatser för barn är väldigt begränsat. Så det är någonting som vi behöver vidareutveckla. Mm. Men däremot så blir jag väldigt ofta uppringd, både av advokater och föräldrar själva. Jag tror att alltså det är svårt att vara advokat, vara företrädare, ombud även. Alltså det är svårt att även vara ombud i de här fallen, i vårdnadstvist. Jag blir ofta uppringd av advokater som är riktigt bekymrade.
Och det är ganska intressant också,
ja.
Utifrån liksom, samhällsproblemet.
Ja, precis. Nej, men de ser att barnen får illa.
Mm.
Och sen så är deras primära skyldighet att verka klientens intresse. Mm. Men i det här då så ser de att det är riktigt illa för Kalle.
Mm. Mm. Har du något liksom sådär med din forskning som du skulle vilja liksom uppnå, eller något som du skulle vilja få bekräftat? Eller liksom hur?
Mm. Ja, alltså, jag säger så här, det här är ett fält där det har varit väldigt lite reformer överhuvudtaget. Det har väldigt lite metodutveckling. Egentligen har det inte hänt så mycket sedan samarbetssamtalet infördes.
Och när var det då?
Det började jag av praktikerna, för det är ju socionomerna som själva har utvecklat det. De började redan i slutet på 70-talet.
Mm-hmm.
Men innan det kom in i lagstiftningen så är vi på början av 1990-talet. Så det var ju 20 års användning innan man kunde acceptera att det faktiskt var en metod. Sen ser den väldigt olika ut. Mm. Den används på väldigt olika sätt. Men det är ändå så att det finns någonting.
Mm.
Så det har inte hänt så mycket. På något sätt så skulle jag skulle vilja uppnå ett förändrat synsätt på föräldrar. Och de behöver stöd för att barnets bästa ska kunna uppnås.
Mm.
Och sen så vad som är barns bästa då. Man behöver nog differentiera det begreppet också. Till exempel hur länge och i vilka situationer kan man tvinga barn till umgänge? För det är vad som sker idag.
Mm.
När kränker man dem i detta då?
Mm.
Och då ska man ju säga så här då, att det blir mindre umgänge med föräldrar. Det är ju naturligt, för barn ska ju frigöra sig också. Mm. Kompisar ska komma in och bli viktigare, och fritidsintressena ska också vara viktigare. Och det är i 9-10-årsåldern som den här processen påbörjas då. Att man har respekt för detta och att man faktiskt lyssnar på barnen.
Mm.
Det skulle man kunna säga också, att det här med umgänge då, hur det ska gå till, det är fortfarande väldigt fyrkant. Och där skulle jag vilja se en uppluckning. Jag skulle också vilja se att man faktiskt kan ta paus. Och jag tror att efter en uppslutande vårdnadstvist till exempel, så tror jag att barn kan känna att det är så pass minerad mark. Så att det där umgänget, även om man vill och även om man alltså älskar båda sina föräldrar, man vill ha kontakt med båda föräldrarna, så kan det vara lugnare under en period att inte ha det. Och sen så tror jag att man måste öppna upp för att umgänge kan ske på många olika sätt. Så jag förstår inte varför barn ska behöva åka till fängelse och hälsa på föräldrar som, om de inte vill. Det går att skypa till exempel.
Mm.
Så att jag skulle vilja att man lyssnar mer på barnen och att barnen får bestämma takten.
Stort tack!
Ja, tack.
Fantastiskt.
Ja, kanske.
Vi är blå. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.